Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges ut av Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Under 1980-talet spred sig skräcken över dåtidens pest, HIV, runt om i världen. Idag, 40 år senare, är HIV däremot, med rätt behandling, en kronisk sjukdom som man kan leva med utan risk för smittspridning. Under hela den här perioden har arbetet mot HIV varit en stor och viktig del av det svenska biståndet. Under senare år har vi haft ytterligare en global hälsokris, covid-pandemin, som har haft mycket stora både direkta och indirekta konsekvenser för enskilda människor runt om i världen, inte minst i utvecklingsländer. Bland annat ökade fattigdomen drastiskt under pandemin. Covids konsekvenser kommer vara en viktig utgångspunkt för det svenska biståndet under lång tid framöver. Och samtidigt finns det hela tiden risken för nya epidemier och pandemier som riskerar människors hälsa och välstånd världen över. Idag, kära lyssnare, ska vi prata om just pandemier och epidemier och biståndets roll. Fokus kommer ligga på vilka lärdomar vi kan dra både från det långa HIV-biståndet och den senaste covid-pandemin. Med mig i studion idag har jag två experter på folkhälsa och bistånd. Först min relativt nya kollega på EBAs kansli. Välkommen Malin Arne.
Tack.
Du är alltså utredningssekreterare hos oss på EBA, men har en lång bakgrund inom hälsa och bistånd, eller hur?
Ja, det stämmer. Jag har jobbat med global hälsa och med hälsa i ett svenskt perspektiv i många år.
Välkommen.
Tack.
Och vid din sida, vår andra gäst, välkommen Anders Tegnell.
Tack.
Jag tror inte det finns någon av våra lyssnare som inte vet vem du är efter din roll som statsepidemiolog under covid-pandemin. Men det är många kanske inte vet är att du också har jobbat med smittskyddsfrågor internationellt, bland annat på Världshälsoorganisationen WHO. Och det är också lite sådana frågor du jobbar med idag.
Ja, det är ganska mycket sådana frågor jag jobbar med idag faktiskt. Jag är numera seniorrådgivare på generaldirektörens kansli. Och min uppgift är framförallt att samordna och hålla ihop våra olika internationella projekt som, ju, ja, som vi har allt fler av faktiskt.
Just det. Och jag menar, det är väl också så att epidemier och pandemier, framförallt pandemier, är ju per definition internationella frågor. Så att,
ja, absolut. De känner inga gränser.
De känner inga gränser. All right, och det är ju precis dagens ämne. Vi ska ta avstamp i en ny rapport som EBA nyligen publicerat. Det är en rapport som sammanfattar 40 års svenskt bistånd riktat mot HIV-pandemin eller HIV-epidemin. Malin, du har jobbat med den här rapporten. Vad kan vi lära oss ur den?
Ja, det är en rapport då som är skriven av ett författarteam från Nederländerna. Den heter The Swedish Aid Response to the HIV Epidemic, an Overview. Och det är just en deskriptiv rapport över 40 års svenskt HIV-bistånd. Så att det blir ju en sammanfattning av, alltså 40 år är ju en lång tid.
Just det. Och visst är det så att HIV, som jag var inne på lite intron, det har ju gått från att vara en, liksom den här sätt som pesten eller något okänt till att vara en kronisk sjukdom som, om man får behandling. Hur har det liksom utvecklats under de här 40 åren?
Ja, den stora förändringen över tid har ju varit att från början fanns det ingen behandling och HIV var i princip en dödsdom. Biståndet handlade mycket om prevention och i princip palliativ vård. Och sen, tack och lov, så kom ju behandlingen med motiv. Och det var ju den stora förändringen att man gick över till att försöka se till så att alla i låginkomstländer och medelinkomstländer fick tillgång till behandling.
Så biståndet idag handlar väldigt mycket om att finansiera behandlingar?
Ja, och se till att man har hälsosystem som fungerar så att de här olika kedjorna som krävs fungerar och att man har, att alla grupper i samhället har tillgång till vård.
Just det. Och vad, om man ser på den här rapporten, det har ju varit då 40 år av HIV och HIV finns fortfarande kvar och vi kommer komma in på det också. Att det är inte bara för att det är så att det går att behandla innebär ju inte att det är att det inte är ett problem. Men vad kan man säga om det svenska biståndet under den här perioden? Vilka lärdomar lyfter rapporten fram på det området?
De delar som man lyfter fram i rapporten handlar väl om det som vi vet generellt, att Sverige är kända för att vara ett land med liberal syn på sex och samlevnad, vara en stark försvarare av mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, minoriteters rättigheter. Så det är något som genomsyrar HIV-responsen. Sen att Sverige också haft en bred systemansats och försökt under lång tid att sträva efter och jobba med att man ska stärka hela hälsosystem.
Och vad betyder det för oss som inte är insatta i hälsofrågor, just hälsosystemen kontra andra typer av insatser?
Ja, jag tror att vi kommer in på det, att Anders kommer in på det också, men det handlar ju om att man måste jobba med, man kan inte jobba i stuprör med en sjukdom i taget. Och det är ju dels något man har strävat efter, men det är också en lärdom som har, där man har kommit till många insikter under arbetet med just HIV. Där man har sett att man måste ha en fungerande primärvård som kan hantera inte bara HIV utan alla typer av sjukdomar.
Så att man inte bygger upp en vårdapparat för en specifik sjukdom, utan att när en epidemi eller pandemi händer, att man har ett hälsosystem som kan ta hand om det också, helt enkelt.
Ja, precis. Och det är ju, alltså HIV är ju en sjukdom som ger en rad olika symptom också, så att det är ju ett liksom spektrum av olika typer av problem. Och en annan del i rapporten som lyfts fram är att Sverige är ju ett relativt litet land, men ändå har lyckats få ganska stort genomslag på den globala arenan.
Just det. Hur har vi lyckats få det? Vad säger rapporten någonting om det här inflytandet?
Mycket handlar det om att vi har haft mycket kunniga experter och som också har fått ta den rollen att vara starka företrädare för den svenska hållningen och har haft inflytande på grund av sina kunnande, sin expertis och sina nätverk.
Och jag vet, när vi pratade innan den här podden så nämnde du en intressant sak på tal om just svenska experter, att liksom arbetet med HIV eller HIV under de här 40 åren har liksom format en hel generation av svenska läkare och annan vårdpersonal, för man har jobbat med de här, man har varit ute. Och då tänker jag liksom naturligt att jag vänder mig till dig, Anders. Känner du igen dig i en sån beskrivning? Är det något som har format dig i liksom din karriär, arbetet med HIV?
Ja, delvis kan jag säga. Jag gick ju min infektionskurs under medicinen när man hittade viruset precis i den eran. Så jag har ju liksom, hela min läkarkarriär har ju följt det här. Jag har inte varit speciellt inblandad i biståndsbiten runt detta. Men det, som infektionsläkare så har ju det här varit en av de riktigt stora händelserna och givetvis påverkat många. Även om jag inte tror att läkarbiten har varit så jättestor i det svenska biståndet egentligen, utan det har ju varit väldigt mycket de här breda frågorna och väldigt mycket alltså stöd till olika samhällsstrukturer och sånt.
Och jag vet att du, jag menar, på tal om det här med stuprör eller olika sjukdomar, du har ju också arbetat med andra epidemier, både i Sverige och internationellt. Liksom, ser du några liksom likheter där mellan dem?
Jo, men det finns ju klara likheter. Alltså när det kommer nya hot på det här viset så har man ju liksom, då finns ju en väldigt stark tendens att då ska vi hantera det hotet. Och då slänger man ju in massor med resurser.
Och ser du att liksom lärdomarna från HIV, arbetet med HIV, om att ta tillbaka det till den just nu, hade betydelse för arbetet med till exempel svininfluensan? Alltså Ebola var väl lite mer samtidigt, det var också på 90-talet.
Ja, vi hade ju Västafrika inte så länge sedan, som ju kanske gav oss mer lärdomar om Ebola än de utbrotten som man hade i Kongo på 90-talet. Hur mycket vi tog med oss av det är väl kanske egentligen alldeles för lite, kan man ju säga så efteråt. Vi var inte jättebra på att fördela resurser tidigt. Vi var inte bra på att stödja andra länder, styra åt det hållet i de tidiga skeden av pandemin. Utan det blir ju lätt när det blir en kris så vänder man sig inåt. Mm. Och det är ju liksom den egna välfärden och sånt som får väldigt stor fokus till att börja med, tills man känner att man har någon slags kontroll, och då kan man börja titta utåt igen. Och så har det väl varit i varje av de här kriserna, får man ju säga. Det gäller ju även HIV. HIV var ju i första hand, handlade ju väldigt mycket om att liksom ta fram läkemedel som vi kunde använda i de rika länderna för att rädda dem hos oss. Så
just det.
Och det tog ju ett tag innan man liksom kom till den nivån så att man kunde liksom börja trycka ut det här i de fattiga delarna, i de länderna som verkligen var hårdast drabbats. Det tog ju ett tag när man kom dit.
Och den likheten såg vi även under covid-pandemin.
Så var det ju även under covid. Vi liksom tog sig fram vaccin och annat i rasande fart. Men liksom, det köptes upp väldigt, väldigt snabbt av de rika och kom ju inte de fattiga till dels för en relativt sent i utvecklingen tyvärr.
Nej. Och fanns de lärdomarna, hade man liksom formulerat de lärdomarna från HIV-pandemin redan, att man såg det här, att den här ojämna fördelningen, den här fokusen på det egna som du är inne på, så att man borde ha kunnat tänka sig att ja, men, vi måste ha en princip för fördelning redan från början?
Eller nej, är det något som... nej, det fanns tyvärr inte innan. Däremot kan man ju tycka att HIV verkligen gav den typen, för jag menar, här skapades ju liksom system för att just tillgängliggöra de här medicinerna på ett väldigt bra sätt, som har ju fungerat väldigt, väldigt bra. Och sen så småningom så skapar man ju också ett liknande system för att fördela vaccin under den här pandemin. Men den kom ju in alltså relativt sent. Jag tror att en lärdom är att det här måste man liksom göra innan det händer. För att man kan inte sitta där mitt i en brinnande kris och tro att länder då plötsligt kommer att bestämma sig för att vi ska skicka 25% av vårt vaccin innan vi ens har börjat använda det själva till någon annan. Utan jag tror att det där måste man ha landat, kommit överens om innan. Sen så småningom skapar man ju en struktur för att fördela vaccin som ju i mångt och mycket faktiskt också liknar det man använder på HIV-läkemedelsområdet.
Men visst, för jag vet att vi pratade precis här innan, så nämnde ni båda att det finns nu en typ av pandemi-agreement och där väl just den här fördelningen av nya läkemedel kommer att vara en...
Det förhandlas ju om ett så kallat pandemifördrag. Eller?
Det förhandlas.
Mm, precis. Och den gång. Har ju inte landat än. Nej. Men den tanken är ju att den ska kunna så att säga, bli klar till WHO har sitt stora årsmöte i maj. Men vi får väl se. Det är inga lätta förhandlingar.
Jag vet Malin, när vi pratade innan så du nämnde ju liksom att i den här rapporten också erfarenhet från HIV-arbetet att det här med stuprör som du var inne på också, att där har man ju byggt upp hela organisationer just för finansieringen och liksom leveransen av HIV-läkemedel. Och sen så nämnde du också en kontra det här med ett systemperspektiv. Ser du liksom några sådana lärdomar att ta vidare?
Ja, men jag tror att Sverige, om man säger inom biståndet, hade lärt sig den läxan. Och jag tror att det är väldigt starkt inom svenskt bistånd att man ska ha den här systemansatsen och jobba med att stärka och stödja hälsosystem för att inte man ska jobba i stuprör. Så det lärandet tror jag har funnits. Men däremot så uppstår det ju lätt nya stuprör. Och det är möjligt att vi har lite grann glömt bort att nu HIV är ju integrerat i den så kallade SRHR-agendan. Man ser det bara som det är en del av en sexuellt överförbörd sjukdom. Och vi kanske har glömt bort lite grann att det är en smittsam sjukdom och att den ska också ses som en pandemi. Det är fortfarande 40 miljoner människor som lever med HIV och så. Så att det är den här balansen mellan att ha öronmärkta satsningar på prioriterade frågor och samtidigt ha den här breda systemansatsen som man försöker balansera.
Precis, ja, men att du nämnde innan kostnaden också att ha 40 miljoner människor som lever med de här behandlingarna. Alltså vilken kostnad det blir för ett hälsosystem. Mm. Att man försöker bygga upp ett hälsosystem och så har man hela tiden de här livslånga kostnaderna för en kronisk sjukdom som tar en stor del av budgeten.
Ja, plus det faktum att man ju faktiskt många av de här länderna man är ju på väg in i även en ny epidemipandemi, alltså med de kroniska sjukdomarna. Mm. Som ju och även den växer, så man måste ju ha system som klarar av att hantera många olika saker på samtidigt. Man har inte råd att bygga upp de här ganska dyra silos som man ju lätt bygger upp och som är ju väldigt effektiva. Det måste man ju också komma ihåg. Och man kan ju verkligen förstå att i början när man har ett nytt hot så känns det ju väldigt... Så
man gör en väldigt, riktad väldigt satsning på...
Ja. Ja. Men problemet är att när man går in i och skapar sådana silos så har man ju oftast ingen plan för hur ska vi komma ur dem. Och det är väl det som är verkligen, tror jag, både den stora lärdomen och den stora utmaningen, att vi har liksom inte råd att skapa fler sådana silos. Varken i rika eller fattiga länder egentligen.
Det finns ju en parallell till covid där, tänker jag, att man såg att även med covid så var en riskfaktor kroniska sjukdomar. Så att den här starka uppdelningen har jag tänkt på, som på något sätt också HIV lärde oss att, jag menar, många, många cancerformer och så som HIV leder till och många andra typer av kroniska symptom. Och nu är ju HIV en kronisk sjukdom om man har rätt behandling. Men den uppdelningen kanske också börjar bli förlegad.
Ja, det tror jag verkligen. Och jag tror verkligen att Och vi jobbar ju rätt mycket med folkhälsomyndigheter i många av de här länderna nu. Jag tror verkligen på att man måste i ett systemperspektiv börja se på folkhälsa som en helhet, så att säga. Man kan inte dela upp det i smittsamt, icke-smittsamt, epidemi eller inte epidemi. Man behöver ha struktur på plats som orkar leverera bra folkhälsa oberoende av omständigheterna, så att säga, och vara så flexibla så att man kan ta sig an ett nytt hot men integrera det i sin normala verksamhet så snart som möjligt.
Så att man kan ta hand om nya hot utan att det övriga hälsosystemet kollapsar.
Ja. Precis.
Men jag tänker det här, det för oss ju osökt över på liksom en framåtblick. Och regeringen har ju ett nytt inriktningsdokument för det svenska biståndet, en reformagenda. Där läggs ju ganska stor vikt vid hälsa, pandemiberedskap och hälsa för de allra fattigaste. Malin, vad är det egentligen regeringen lyfter fram i det här dokumentet?
Ja, i reformagendan så skriver man ju att utifrån lärdomar från covid-19-pandemin och andra hälsohot och kriser så avser regeringen att investera i stärkt beredskap mot hälsohot med fokus på förstärkt smittskydds- och folkhälsoarbete i låg- och medelinkomstländer. Och exakt hur det här ska omsättas och operationaliseras vet vi inte än, men det får vi väl hoppas att det förtydligas i olika andra strategidokument.
Men nu har ni ju chansen att komma med lite medskick just för att det har förtydligats än. Och vi utgår från lite lärdomar från både från HIV-arbetet under 40 år. Vi har covid-pandemin liksom relativt nyligen här. Vilka medskick, vilka möjligheter och utmaningar ser ni som man borde ta med sig i det här arbetet framöver?
Nej, men det finns väl olika saker som jag kan tänka mig. Jag menar dels det här med att stärka folkhälsan överhuvudtaget, alltså den breda folkhälsan. Hur viktigt det är, för att har man en befolkning med en bra folkhälsa så är det mycket lättare att klara av nya utmaningar. Den andra biten är ju att vi har egentligen i alla länder, vi har utsatta grupper. Det är grupper som inte når så bra med våra folkhälsoinsatser, och de drabbas värre när det blir kris. Det var ju väldigt tydligt under covid, också under HIV var det väldigt tydligt att det är de fattigaste, mest utsatta. Och det behöver ju de här systemen hantera så man får den här jämlika hälsan, som är ju jätteviktigt. Och sen som sagt, vi får inte hamna i det nu att vi bygger en silo för beredskap, utan beredskap måste ju vara väldigt tydligt kopplat till alltså dagligt arbete, det rullande arbete som behöver genomföras hela tiden, så att vi inte liksom ställer en massa grejer här borta, köper in en massa grejer, respiratorer och massa labbutrustning och sånt i tron att det där kan vi plocka fram och använda när det händer någonting, utan vi behöver verkligen tänka på hur kan vi så att säga organisera och se till att vårt dagliga arbete också har en tydlig koppling så att den kan styras om mot nya hot när de kommer. Nu är det väldigt stort intresse av att investera väldigt mycket i beredskap, och då finns alltid en risk för att man skapar den som ett eget litet, en egen silos bredvid.
Så att man ska försöka definiera beredskap som ett starkt hälsosystem i sig?
Ja. Ja.
Jag kan bara hålla med. Jag tänker att beredskap i riktigt utsatta kontexter handlar ju om bara ökad kapacitet. Att jobba med tillgängliggöra hälso- och sjukvård. Till exempel ett land som vi båda har jobbat med är Somalia, där man upplever kris på kris på kris på kris. Det är olika sjukdomsutbrott, epidemier, klimatkatastrofer och så vidare som avlöser varann. Och då kan man ju verkligen inte jobba med beredskap separat, utan det handlar ju om att öka kapaciteten att leverera hälso- och sjukvård helt enkelt då.
Ja. Jag tänker också som oinsatt att det känns också naturligt, för man vet väl inte vilken typ av framtida liksom, kris det kommer vara. Det är ju liksom per definition något oväntat eller oförutsett. Så att köpa in till exempel respiratorer för sakens skull om man inte vet att det blir precis det som behövs låter som en riskabel investering.
Nej, och jag tror HIV är ett väldigt bra exempel på det, för det var ju liksom en typ av sjukdom som man nog, om man hade frågat experter innan, vad kommer bli nästa stora epidemi, pandemi, så hade den legat rätt långt ner på listan. Ett konstigt retrovirus som sprids sexuellt, nej, det kan inte bli ett globalt problem, utan då hade man ju satsat på influensa, de här klassiska.
Så då ska man inte fråga nu om vad tror ni blir nästa, utan helt enkelt inte tänka så, utan tänka systemperspektiv.
Ja, det kommer att hända igen, men vad som dyker upp, det vet vi inte. naturen är jättebra på att överraska oss.
Men och sen så, som vi var inne på i början här samtalet, Sverige hade ett stort inflytande. Sverige drev inom HIV-arbetet det här systemperspektivet. Ser ni några möjligheter? Sverige är ju ett litet land. Finns det möjlighet att ha samma positiva inverkan framöver? Och vad kan man ta med sig då?
Jo, men det tror jag verkligen. Vi är ju, om jag får säga så, rätt bra på systemperspektiv i Sverige. Det svenska samhället bygger ju väldigt mycket på det. Så jag tror verkligen att vi har erfarenheter vi kan ta med oss och använda i att stötta andra länder och gå mot det hållet. Det tror jag verkligen. Och jag som sagt var helt övertygad om att det måste vara den vägen framåt. För det här, det går liksom inte att fortsätta på det sättet som det har varit i många länder. Och som nu, jag tycker en väldigt bra utveckling är att många av de här länderna ser det problemet själva också. De inser i många av de här fattiga länderna att nej, vi kan inte fortsätta så här. Vi kan inte ha en ny donator som kommer och säger att vi ska skapa en ny silohybrid. Utan vi behöver själva få definiera våra problem och hur vi ska kunna lösa dem. Och sen får liksom rika länder gärna hjälpa till. Mm. Men ägandeskapet av problemen och lösningarna måste ju finnas hos dem som jobbar på plats.
Jag tycker ett medskick där är väl att vi behöver fortsätta skapa möjligheter för svenska experter, yngre förmågor som är intresserade av global hälsa, att bli exponerade för att jobba internationellt. Och att det finns otroligt mycket som vi kan lära oss i Sverige. Vi skulle inte kunna ha hanterat HIV så bra på hemmaplan om vi inte hade haft personer som hade mer erfarenhet från, ja, haft globala erfarenheter, och samma sak med många andra hälsohot där jag tror vi kan lära oss otroligt mycket själva.
Ja, det var ju en diskussion om det nu under det senaste svininfluensautbrottet här i Småland var det väl, eller någonting sånt där. Just med att den svenska kunskapen byggdes.
Ja, du menar gris. Mm. Svinpesten.
Svinpesten, precis.
Ja, precis. Nej, men det är ju sant, för det är liksom, tittar jag på kanske inte så mycket i Sverige, för jag tror jag har tappat lite grann där redan tyvärr. Men tittar jag på mina kollegor som jobbar på liknande myndigheter över hela Europa, så är ju nästan undantagslöst så har man en erfarenhet av att jobba globalt och jobba till fattiga länder och fått med sig de erfarenheterna som är jätteviktiga. Så jag tror verkligen på att vi behöver få en större sån grupp även i Sverige, som vi nog har tappat lite grann på senare år, tror jag.
Men det för oss tillbaka till den här slutsatsen i inledningen från, som Malin, som du nämnde, att det finns många som har liksom formats av arbetet under 40 åren av HIV-bistånd. Förut fanns det också ett program för global hälsa. Vi skickade ut läkarstudenter, visst var det så. Finns det fortfarande kvar? Har ni koll på det?
Ja, det är väl tillfälligt bromsat, men som jag förstår på Sida så tänker man starta upp det. Men ja, vi får se.
För det låter ju som, det låter på er som någonting som vi borde satsa på för att få de här kunskaperna och ha dem även i Sverige. Malin, du som kan de här ämnena, vad har vi inte tagit upp?
Vad behöver ett låginkomstland i form av pandemiberedskap? Vad är det för komponenter som, förutom kapacitet i hälso- och sjukvården, det finns ju ändå några centrala delar, till exempel det här med data.
Ja, precis. Det är ju ett problem om man tror att pandemier och sånt kan lösas av en stark sjukvård, för så enkelt är det, utan det är ju ett samhällsproblem. Så att det är en bit man behöver ju väldigt mycket av de här kopplingarna mellan hälso- och sjukvården och det civila samhället runt omkring, så att man på olika sätt kan faktiskt hantera en sån här på ett bra sätt. Och i det ingår ju att man behöver ha bra dataströmmar så att man kan styra sina insatser på ett bra sätt, och det visar väl covid-pandemin att många länder har inte det, vilket gör att man har en tendens att inte riktigt kunna styra sina insatser på ett så bra sätt som möjligt. Så det både det, och sen måste man ju också ha kapacitet, kunskap och erfarenhet av att faktiskt analysera den här datan och förstå vad den står för, och inte minst veta hur förmedlar man den kunskapen till den politiska nivån som ska ta besluten.
Just det.
Så det finns ju liksom en hel kedja i det där som man behöver jobba med i de här länderna, och det är ju del av det här vi har pratat om, systemperspektivet.
Men det är aktörer som ligger också i utkanten av hälsosystemet, statistikmyndigheter, just för folkhälsomyndigheter och liknande.
Läkemedelsmyndigheter, liksom hela biten runt om, och även de här myndigheterna för civilberedskap och liknande som heter lite olika länder, så att man verkligen tänker på det här som ett samhällsproblem, så att säga, som ju man så småningom hittade fram till inom HIV-området. Mm. Men det var ju inte givet från början. Nej. Utan det var ju ganska smalt.
Och det var ju inte heller givet att man tog med sig det till covid-pandemin.
Det tog ett tag även där att förstå att det här handlar inte om att skapa mer intensivvårdsplatser. Det behövs det också. Men det är väldigt mycket annat som också måste komma på plats.
Ja, och vi har ju också haft två poddsamtal tidigare där vi har pratat om covid-pandemins påverkan i termer av fattigdomsökningen. Och det var ju verkligen just det här samhällsperspektivet, att det handlar inte bara om intensivvårdsplatser bara. Det är en utmaning i sig förstås. Men just att se de här sjukdomarnas samhällseffekter utöver de som bara återigen inom situationstecken drabbas av hälsoaspekterna.
Nej, och inte minst de som drabbas av de åtgärder man vidtar. Ja. Kommer tillbaka till mitt älsklingsämne med skolstängningar som ju har haft enormt mycket negativa effekter i många länder.
Ja, det ni hör, kära lyssnare, det finns rejäla utmaningar men också lärdomar att bygga på framöver. Och med det får jag tacka er för det här samtalet. Tack Anders Tegnell, senior rådgivare på Folkhälsomyndigheten, och tack Malin Arne, utredningssekreterare på EBA. På EBAs hemsida hittar ni rapporten om svenskt bistånd till eller mot HIV-pandemin under 40 år. Där finns också en rapport om det svenska biståndet under covid-pandemin. Bistånd under covid-pandemin, som sagt, pratar vi om i två tidigare poddar som ni också hittar på vår hemsida, liksom mycket annat om bistånd och hälsa. Jag heter Noomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på EBA-podden.